Hej och välkomna till Fredagspodden.
Varför heter det?
Alltså, Amanda, det är helt sjukt att du ligger ner.
Ja.
Alltså, det är inte sjukt att du ligger ner, för att du brukar ju ligga ner med olika soffor och sängar. Men just nu ligger du på golvet på vårt kontor.
Mm. Alltså, jag känner att det är som... Jag har tagit en kudde. Jag ska precis bara lägga mig trötta.
Men du har ju haft lite av en jobbig dag. Kan man säga.
Och nu har jag tänkt så mycket på det här. Det var ju 2 timmar sedan olyckan inträffade.
Ja.
Och först försökte jag röja undan alla bevis och alla vittnen. Och det var ju svårt. Nu förstår jag att jag kommer inte kunna göra det. Därför har jag tänkt ut en plan. Julavslutning, sommaravslut. Då sitter man ju på barnens möbler.
Ja.
Alltså stolar där bara ena rumphalvan får plats.
Man måste tänka på ibland hur mycket mer man klarar av idag när man har levt lite.
Mm.
Än vad man gjorde då.
Man kan inte vara så dumhuvud som om någon inte håller i en så springer man. Det här är ett meddelande till dig, älskling, om du lyssnar.
Du kommer köra liksom på snyftvarianten här nu, hör jag.
Nej, men jag känner att det är bättre att leverera det så här, för att då kan jag inte få svaret direkt, förstår du?
Ja, men det är lite som när folk frågar så här, varför talar de ut i tv? Det är, för det är som ett skydd liksom. Mot, för ska man göra det liksom öga mot öga, då vet man liksom inte riktigt vad man ska få för reaktion. Så det här blir liksom en tvåstegsraket, kan man säga.
Precis. Och jag kommer, när det här avsnittet lanseras på fredag, eller idag då, när det har kommit ut, så kommer inte jag på telefonen på ett par timmar. Och nu kör jag, Hanna.
Ja, kör du då, kör du.
Hej, älskling. Jag har skrapat upp hela bilen. Hela långsidan på bilen. Det är 58 bucklor.
Förlåt att skratta.
Nej, men det är inte meningen att skratta.
Nej,
faktiskt.
Det här är allvarligt.
Jag skrattar för att jag är nervös. Det är därför jag skrattar.
Ja, jag med.
58 bucklor. Och det är såna här rivsträck. Eller vad man ska säga.
Ja. Men du blev ju faktiskt påhoppad.
Alltså jag och Hanna skulle köra ut ur garaget och det kändes som ett skåp hoppade på oss på vår bil. Sen förstod jag att det var också lite mitt fel. Men jag kommer att ordna det här, och det viktigaste du behöver veta i allt det här, det är att jag älskar dig.
Bra.
Nu har jag sagt det.
Nu har du sagt det. Men det känns ju lite konstigt att du bara säger det här utan att berätta ungefär vad som hände.
Men vi skulle köra till vårt förlag. Ja. Och hade lite bråttom.
Ja, men det hade vi. Och där vi parkerar våra bilar vid kontoret, så är det ju, alltså det är ett under varje gång att man har kommit in med bilen.
Mm. I men den det här jag kände också.
Korridoren, eller man ska säga, som man ska köra igenom.
Och är man väl inne där, då känner man så här, hur ska jag kunna komma ut? Och det var ju det som lite hände den här gången. Och det stod faktiskt ett skåp där som inte brukar stå där. Något skåp. Alltså,
nej, men jag vet. Och helt plötsligt så faller ju det här skåpet. Över oss.
Ja.
På sidan.
Ja.
För det stod ju löst och du kanske nuddade det lite. Och det gjorde att det föll med ett stort och brak på bilen. Vi blev jätterädda.
Det var obehagligt.
Ja,
Alex
tycker jag ska vara glad för att du är vid liv.
Jag tyckte det var obehagligt i alla fall. Oavsett vems fel det var. Att det här hände just oss idag.
Ja, jag tycker faktiskt att mina dagar sen jag kom hem från semestern har varit så, alltså varje dag är en kamp. Det är som att man liksom inte har ordning på grejer. Och du vet ju hur det är när jag inte har riktig kontroll.
Mm.
Då händer det mig sådana saker hela tiden.
Mm, jag vet.
Alltså krockar med bilar, typ ramlar jag ibland. Jag har liksom inte riktigt ordning på varken mina egna lemmar eller någon annans. Fina saker går sönder hemma för att jag tappar dem. Alltså så allting är som att, det är då jag brukar tänka så här, att man håller på och rensar ut för nya tider.
Ja, men jag kände också när man kom tillbaka till stan, så var det lite som att man såg sig själv. Alltså första gången jag bara skulle gå ner på stan, alltså då visste inte jag vad jag skulle ha på mig. Alltså jag provade kläder liksom 5 gånger. Det känns helt konstigt. Det skulle vara finklädd eller alltså kör man strand och liksom så här, gå med barnen i vanliga affär. Alltså helt plötsligt så hörde jag Hanna. Från att ha varit på landet så är man ju lite skyddad och bara med oss
ja.
Själva. Mm. Helt plötsligt så hörde jag mig själv liksom, när jag gick på ICA.
Mm.
nej älskling, älskling, här ska du inte vara naken. Nej, men nej, nej, gud, ta på. Nej, inte slå Frances så där. Det är ju ont på henne.
Nu pratar vi inte om Alex alltså.
Nej, men du vet, man bara så här, alltså man är, man har varit i ett sätt, alltså så som man lever en hel sommar, sen så helt plötsligt kommer man tillbaka till det verkliga livet.
Men
så.
Man är ju förvildad på något sätt, för det är det som också, alltså Vilma har ju precis slutat med blöja. Mm. Och det sättet vi då har slutat på är att hon har fått kissa överallt hela tiden som en hund liksom. Ja. Bara gått omkring och skvättit. Så nu måste jag fråga henne på dagis här, eller förskolan innan vi ska gå, så här, behöver du gå och kissa? Nej, säger hon då, för att hon är ju inte van att hon måste gå och kissa innan hon ska göra någonting annat, så här, som man håller på med barn i början. Mm. När vi då är på hälften hem, så är vi ungefär vid Vasaparken, då tycker ju hon att nej, men här ska jag slå en drill. Alltså en gräsmatta, det är så man gör. Och då vill ju hon också inte bara dra ner brallorna lite, utan hon vill ta av sig helt naken, för det är så hon har jobbat liksom under sommaren. Varje gång du ska kissa. Det är så jobbigt här på kontoret. Du först ska klara alla kläderna.
Hur jobbigt.
Nej, men förstår du, så att man är ju förvildad. Och sen så är det ju det där också. När man åker och handlar på Gotland till exempel. Mm. Ja, men då är det ju så här, något barn är naket. Och man åker med bil. Alltså det är liksom, ja, på ett annat sätt. Nej, men, men här ju funkar ju inte riktigt det.
Tydligen inte. Folk kollar konstigt på en affär. Och nu, när jag skulle också gå ner och handla takeaway. Han bara, förlåt, men du har glitter i hela ditt ansikte. Då hade jag glömt bort att Charlie hade sminkat mig, du vet. Ja. Med någon sån här otrolig glittergrej som egentligen typ var för naglarna. Så du vet, jag hade längs hela kinden. Det kändes lite stramt så här, när jag log. Men du vet, man är inte rumsren.
Nej, men man kan ju inte längre sina morgonrutiner. Alltså, vet du vad som hände mig i morse? Jag står och ska göra liksom någon form av morgonrutin. För det första så har jag använt ett spray som jag nu precis har kommit på. Ett ansiktsspray som ska vara så bra. Att jag tror att det ska vara efter kräm istället för innan.
Hanna, är det det du har lurat på mig?
Ja.
För det gör så jävla ont.
Ja, men jag vet. Fast jag tror att det är bra. Men efter krämen gör det ju inte lika ont.
Hanna, jag har undrat så mycket över det här. Jag har inte vågat säga någonting. För vet du vad? Det svider mina ögon.
Ja, det gör det. För det är som att det hamnar på fransarna. Och då när det kommer ner i ögonen så svider det.
Men vad har du gjort det här mot mig?
Nej, men jag vet inte, jag har samma problem.
Jag sprutar och sprutar och det är bara ondare och ondare och ondare.
Men man kanske bara ska spruta lite så här runt munnen och kinderna.
Varför då?
Nej, men jag vet att det är beauty elixir från det här Kendlau som
jag kommer har. Sluta med det nu.
Ja, men i vilket fall som helst, förstår du mig då när jag står där i morse och liksom tänker så här, nej, men det är kanske idag man börjar sminka sig igen. Alltså så, mm, för man har ju också haft någon bränna som har gjort att man, mm, ser det så här naturligt så. Den är nästan borta nu. Och då upptäcker jag att allt jag har är slut. Mm. Alltså det är bara liksom tomma burkar. Jag fick ju ha en ögonkräm i hela ansiktet. Tänkte jag för sig att,
det tror jag för sig är jättebra.
Det tror jag också, för det är lyxigt. Man förstår ju att det är extra bra grejer, ja, i små burkar. Det förstår man ju. Men så att allt är liksom slut. Jag har liksom ingen morgonrutin, ingen kvällsrutin. Jag vet inte vad jag smörjer in mig med. Jag känner nu att den här oljan jag håller på att tjata om, den är helt passé. Det är min sommardoft. Den kan jag inte ha längre. Och det är liksom massa sådana saker som är liksom fel. Jag vet inte hur vi gör på morgonen. Och barnen har liksom fått börja äta så här Coke och Pops med mjölk på morgonen. Nej, för att jag vet inte riktigt vad vi äter till frukost.
Och jag skulle köpa den där nya parfymen nu på flygplatsen i Mallorca. Till slut så blev jag så stressad och sa med tårar i ögonen till Alex. Men det var en massa barn alltid. Nej, man ska ha tid på sig när man gör det. Jag höll på att tvinga mig själv till något doft som jag aldrig hade. Alltså förstår du, det var inte alls bra.
Men du, vi har ju fått otroligt fina tips faktiskt.
Mm,
och jag fick ju också sånt supertips på mejl.
Mm.
När man då testade en ny parfym och se om den passade med sig själv eller inte, så skulle man ju spraya den på armen.
Mm.
Och efter ett par timmar skulle man slicka på den.
Jaha.
Och om det då smakade gott eller inget, då är det rätt parfym.
Nej.
Smakar det illa, fel.
Nej.
Jo! Och då tänker jag att så kan det ju liksom verkligen vara. För att jag vet ju så här, när jag sätter på min parfym, jag känner ju aldrig vad den doftar. Förutom precis när jag sätter på mig den. Men andra känner ju det flera timmar efteråt.
Uh-huh.
Men att den liksom sjunker in i huden. Och då när jag tycker att det luktar så här illa, så att jag blir illamående, det är när det är fel kombination med min hudtyp.
Nej.
Jo.
Hanna,
mm-mm,
vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså
bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt. Alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man har packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda? Nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk.
Mm.
Då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså,
ja,
allt.
Man kan alltså. Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna, vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tianinit.
Ja, det är jättesvårt.
Det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det pigg. Är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja,
det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E, vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela ordern på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Jag har haft lite klammeri med andra föräldrar på förskolan. Nej, men det, alltså, grejen är så här, i allt det här, liksom så här, göra om och göra rätt och komma tillbaka till stan och liksom försöka liksom fixa livet, så var det så att vi tog ett beslut att lämna Vilmas vagn på Gotland, för den var ju typ skrot, och köpa en ny vagn.
Mm.
Då gick vi då till affären och så köpte vi vagnen som alla andra också har på dagis.
Mm.
Ja, den mest populära av dem alla. Liksom. Ja, urnöjd, och så har jag liksom kört den där till förskolan. Och då hände det en liten grej. Och det var att eftersom det står då liksom 10 stycken likadana vagnar, så är det svårt att veta vem som är vilkens.
Mm.
Ja, och så var det då i måndags, så skulle då, alltså vår pappas nya tjejs son, som är supergullig och 17 år, han skulle hämta Vilma på förskolan för hon tycker om honom så mycket.
Mm.
Och då när vi då träffas, då ser jag att han har tagit fel vagn.
Mm.
Och det kan man ju göra, det förstår man ju. Alltså jag har försökt så här beskriva vilken det var så. Men jag tänker också, Vilma är väldigt bestämd, så att hon kan ju också vara så här, det här är min vagn. Och tycka det, och tycka att det är spännande kanske att ta någon annan och så. Så var ju verkligen inte hans fel. Så tänkte jag bara, okej. Okay. Dagen efter då, på tisdagen, så var det första gången som vi skulle ha vår nya barnvakt som ska hämta Vilma 2 gånger i veckan. Mm. Och då var jag, tänkte så här, det får inte hända nu att hon tar samma vagn. Så att jag bara skrev så här, jag bara, det är alltså den svarta vagnen som fortfarande har en katalog. Alltså jag försökte beskriva exakt hur den såg ut. När jag kommer hem igår, då ser jag ju redan i trappuppgången att det är samma vagn.
Nej.
Och då blev jag så nervös också, för hon har också låst fast den.
Aha.
Tänkte jag, om vi inte har nycklarna nu till den här som hon tror att jag har, till en sån här cykellåsen, då är det ju fastlåst här. Då tänkte jag, det är dubbelt jobbigt. Samtidigt som jag då får samtalet från förskolan av en fröken.
Aha.
Som bara, nej, men det här barnets pappa, han var inte glad.
Nej.
Det var han inte. Arg, jättearg på mig.
Men hur arg kan man vara?
Nej, men tydligen jättearg. Och jag kan förstå så här, om man kommer dit och det är mycket och man har ett barn man ska bära och alltihopa,
ja,
och att man
blir väldigt så trött.
Jo, men det ville inte, för det hade hon sagt då, sa så här, men jag tror inte att de bryr sig om du tar den vagnen till imorgon då. Nej, det gick tydligen inte.
Varför då?
Nej, men jag vet inte det, jag har inte pratat med den här människan. I vilket fall som helst så fick jag grav ångest. För det finns ju ingenting som är så ångestframkallande som att kanske vara lite osams med någon annan förälder på
men
förskolan.
Men gud, då skulle jag dö.
Eller hur? Ja. Alltså det är där vill man ju verkligen hålla sig väl,
ja,
med folk.
Man,
man gör ju sig till jättemycket när man är där, ja, och är så här, hälsar.
Jag skulle läsa, om någon frågade mig om pengar skulle jag ge. Alltså jag skulle göra vad som helst. För att
men det som hände då i morse när jag skulle lämna tillbaka den här vagnen, det var ju då att vi gick till en affär och köpte en chokladask. Och det är det här jag undrar om jag har gjort rätt eller fel eller konstigt. Mm-hmm. En chokladask. Och så köpte jag ett, det fanns ju bara så här grattiskort och sen så typ ett med blommor på. Och så skrev jag så här: hej, vi är hemskt ledsna att vi råkade ta fel vagn, men det var första veckan för vår nya barnvakt. Förlåt, Vilma med familj.
Uh-huh.
Ja, och så har jag lagt det nu i vagnen.
Men vet du vem den här pappan är?
Jag har en vag aning. Jag vet ju vem mamman är och jag vet vem barnet är, såklart, för de träffar mig. Pappan har en vag aning, men jag är liksom inte så att jag tycker att jag känner den här pappan.
Nej, för att det är jobbigt också. Sen måste han ju säga tack för chokladasken.
Nej, men, och det är det jag tänker. Men då tänkte jag så här, om han var jättearg, för sen pratade ju då med fröken och bara så här, nej, men han var verkligen inte glad och så. Och jag bara, okej, så här. Och då tänkte jag ändå så här, att jag ändå ville visa liksom att jag fattar att jag gjorde fel. Alltså det här var inte schysst.
Nej, men jag förstår det också.
Jag vill inte vara nonchalant.
Nej, men det blir lite också, tycker jag. Det blir väldigt intimt.
Chokladasken
kan jag känna.
Men jag tänker liksom att det var ju från Vilma.
Ja, det är ju från dig till pappan. Det är ju det. Det är ju det och röda rosor.
Men jag kände så här, blommor kan man ju inte köpa och lägga i vagnen. Och så ett tag tänkte jag så här, jag lägger en flaska vin. Men då kändes det helt sjukt att det skulle förekomma alkoholhaltiga drycker på förskolan. Alltså, det hade varit direkt obehagligt. Och då kanske de var så här, nej, vi är faktiskt sådana som inte dricker. Alltså, för vi har barn typ.
Det kan ju nu bli så att frun känner att du stöter på honom.
Ja, men nu är det så obehagligt.
Ja, men vadå?
Men hur ska man göra med förskolekutymen och de andra föräldrarna? Jag fattar inte koderna.
Nej, jag ser mig själv som barn slash ungdom slash ung kvinna. Men jag är ju tvåbarnsmamma.
Ja.
Mm. Och när jag tänker då på att man är så här förälder till dagis eller skolbarn, då blir jag som mina föräldrar.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Exakt.
Alltså då ser man sig själv med helt nya ögon på något sätt. Det blir nästan obehagligt, men så är det ju. Och då så måste man tänka hur är man när man är en sån vuxen?
Jo, men jag vet, för jag har alltid, eftersom jag då har nästan 10 år mellan mina barn, så tänkte jag, alltså när jag hade Rosa på förskolan, då tänkte jag ju alltid så här, jag är ett barn som har ett barn. Alltså alla var 10 år äldre än mig. Och då tänkte jag att de var vuxna. Nu är ju jag dem.
Mm.
Som är 10 år äldre. Och vi är ju alla ganska lika gamla.
Mm.
Ja. Men nu tänkte jag lite så här Lillbabs-tanken i det här.
Mm.
Hur skulle Lillbabs ha gjort?
Jo, men det är det. Hon skulle bara klackat fram i sina klackar. Och gett en jättekram och en stor puss på kinden. Och bara sagt så här, och förlåt. Nej, men herregud vad jag är dum.
Jo, jag vet, men det kan ju gå veckor innan man möter en annan förälder på förskolan. För att man har olika tider.
Ring upp.
Men vadå, om detta hade hänt dig, Amanda, hur hade du
gjort
då? Jag
hade ju bytt dag.
Men jag vet. Jag tänkte så här, nu är jag en rak människa som ber om ursäkt här. Mm. Som gör liksom på en gång bara så här, jag fattar att jag gjorde fel, jag är hemskt ledsen. Vi köper en chokladask, det är så dumt.
Varför
jag säger det? Nej, det var en merci. Så jag tänkte att det var så här, tack, förlåt. Och då sa också rosa peppar och hon bara, den här är jättegod. För after eight kändes lite så här dimmigt och kvällsaktigt. Men svårt av valet av choklad faktiskt.
Jag ser mycket fram emot att se hur det här utvecklas.
Men jag tycker att det här är ett ständigt problem. För vet du så, och det här avundas jag faktiskt många. Många blir ju så här kompisar med de andra barnens föräldrar. Jag har aldrig lyckats med det. Det är så här, jag har ju liksom vissa, och det är klart att de som barn leker med sig.
Vi har vänner som vi har samma på barn på förskolan. Och det är ju jättekul, för vi har ju så mycket att prata om.
Jo, men då blir ni vänner först och sen har det blivit så. För några sådana har jag på förskolan. Men däremot att det ska liksom växa en vänskap ur förskolan.
Ja, men det går aldrig, Hanna. För att när man sitter där och är på uppvisningar, skolas, eller vad säger, julavslutning, sommarslut, då sitter man ju på barnens möbler. Ja. Alltså stolar där bara ena rumphalvan får plats. Och benen som är så böjda så man har knäna upp i ansiktet och sådär. Och ska dricka någon liten mugg. Alltså allting är så här mini.
Ja.
Vilket gör att man vill inte titta på pappa som sitter bredvid. För att man skäms ju hans vägnar. Man vill inte att han ska se mig när jag sitter där med halva rumpan på. Alltså förstår du?
Så att man, och så är man ju bara så här Vilmas mamma.
Ja,
man har inget eget namn.
Man tittar bara rakt fram. Man går inte in i det. Det är väldigt svårt att se varandra som... Alltså.
Men då undrar jag om det har blivit en skillnad. För att om vi då ska säga så här, man ska göra som ens föräldrar gjorde. Våra föräldrar, de var ju världsa bästa på att vara kompisar. Jag vet inte hur många kompisar som de fortfarande har, som de träffades genom våra så här, skolor och dagis.
Ja, och grannar också.
Ja.
Ja, men det har jag tänkt på mycket. Och då har jag undrat lite så här, hade de inga andra vänner?
Fast jag tror att det var så man gjorde på den tiden.
Jo, men jag vet. Jag har tänkt
att det var som man käkade middag med. Alltså att det var liksom en större öppenhet. Mm. Vi är ju väldigt instängda människor nu för tiden. Det måste man ändå säga. Yeah. För det måste jag säga så här, när vi är på Gotland och nu, som att vi ska glorifiera det hela tiden. Men där tycker jag att det är lättare att skapa nya sorts relationer, för man kan åka förbi. Det är mycket lättare att bjuda hem någon. Mm. Om jag skulle då så bjudit hem på förlåtmiddag till de här föräldrarna. Det hade man ju typ kunnat gjort på Gotland. Och sagt så här, kom förbi och lek och vi tar en fika, hade man kunnat sagt. Men då ska komma hem till oss och fika. Det känns ju jättesvårt.
Ska de gå in där och kolla er smutsen?
Ta sig skorna och...
Nej, men... det går inte.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nu kommer jag sätta en stor lapp på vagnen där det står Vilmas vagn.
Bra.
Helt plötsligt förstår jag de här låtsasregistreringsskyltarna som folk har på sina vagnar. Som man tänker så här, varför ska man ha en sån? Jag fattar den grejen.
Du fattar det precis. Mm.
Så här, när man var liksom liten och vi red på små ponnys. Mm. Ja, så var det ju så att alltså, de här ponnyserna var ju så här helt alltså, omöjliga att rida på typ.
Mm, jag vet.
Man skulle bara springa rätt ut i skogen eller äta då till plötsligt.
De var ju väldigt elaka framförallt.
Ja, och bet så här. Om du idag skulle liksom hoppa upp på en pony, mm. ja, så skulle ju du kunna vara en dressyrgudinna på en kvart.
Mm.
Du känner ju så här.
Jo, hur man liksom... vet, framförallt så skulle jag inte vara rädd. Och sånt känner ju hästar.
Ja. Och bara sen så få den och gå ner på tygel och liksom allt. Ja. För då tänkte jag så här. När det gäller killar så var det så att när jag då var ung, inte lika ung som när jag red pondus, men när man var så här 20 någonting, jag var helt värdelös på att ha koll på hur jag skulle liksom vara så här cool i relationen och få dem liksom att vara på något sätt, alltså så allt det här som man liksom inte förstod då. Medans nu, alltså om du tänker ut en kille som du hade då, om du skulle träffa honom nu, hur enkelt skulle inte du få honom, jo, på fall? Alltså,
man tar fram piskan.
Ja, men förstår du, och bara vet, alltså så här, jag kunde ju inte ens ringa men till någon och bjuda ut eller något.
Det här med, jag håller inte med dig med det här med på fall, för det
nej, men inte på fall, men om du tar en gammal kille och du skulle få göra om den saken.
Precis.
Igen.
Precis. Sen lite mer hur relationen skulle utvecklas.
Ja.
Det känner mig att där skulle man ha mycket mer kontroll.
Ja, men alltså, jag tänker också på såna här basic grejer. Nu kunde ju du ringa och så här, men jag tyckte att det var så jobbigt att ringa och liksom dejta och så här. Då skulle jag bara säga så här, men hörru, vi gör så här, och vart så här cool i det liksom. Ska inte du och jag, eller bara så här, men du är så här, alltså våga säga saker, för att det är det som jag tycker, att man levde liksom i 10 år i olika relationer på olika vis, då man aldrig vågade säga riktigt hur det var eller hur man kände.
Det håller jag med om. Alltså så här, jag har nog alltid haft en ganska klar bild av hur jag skulle vilja ha det.
Mm.
Men det vågade man väl inte säga då?
Nej, och det är det som jag tycker var så konstigt också. För att jag har alltid varit väldigt bra på att vara så här bästis med killar. Jag har haft alltid mycket så här killkompisar.
Mm.
Det har ju du också haft. Mm. Och min grej med dem var ju att liksom, vi kunde ju prata hur mycket som helst och hade hur roligt som helst.
Mm.
Så fort det gick över någon form av lite så här kärleksgräns, då blev jag som ett miffo.
Mm. Ja. Hur blev du då då?
Då kunde jag helt plötsligt inte prata så konstiga saker, var tvungen att gå eller, men liksom, började med något spel eller skulle säga grejer. Alltså jag vet inte, alltså, bara helt oskön skulle jag säga.
Och en oskön tjej.
En oskön tjej som inte liksom visste. Medan mina killkompisar, de älskade mig djupt och innerligt för att jag var liksom en skön tjej.
Ja, men var inte du ändå en sån här, det har man ju väldigt ofta, eller framförallt när man var yngre. När killar pratade bra om en tjej så var det att hon var väldigt rolig och öppen och pratade med dem på deras vis. Och du förstår vad jag menar?
Jag förstår precis.
Mm. Och det kan jag tänka mig var du.
Ja, med de killarna
med precis.
Som jag känner mig säker med.
Ja.
Ja. Absolut. Det som var det konstiga var ju också att säga, jag kunde ju vara så första gången jag träffade den här killen.
Mm.
Sen när vi skulle gå på dejt 2. Mm. Då var det som att jag hade liksom kommit ner ett UFO och tagit sig an min kropp. Och alltså förstår du, att det var ju det.
Jag
att jag liksom bytte liksom skepnad. Men då tänker jag så här nu, för att är det någonting som jag verkligen... Jo, men vad är jag och Gustav? Jo, men vi är ju bästa kompisar.
Mm.
Och ihop och älskar varandra och gillar att ligga med varandra och sånt där, som tur är. Men det är ju det som är liksom... Då kommer ju ändå den där grejen först.
Ja.
För att annars orkar man inte leva med varandra så här länge.
Alltså, men absolut inte.
Är ju att man ska ha superkul, att man ska kunna säga allt. Alltså den som jag vill prata mest med är ju liksom Gustav och berätta allt och liksom alla sådana saker. Han är ju liksom min närmaste på det sättet. Om vi då hade lite tråkigt eller vi inte kunde skoja eller liksom hur det nu var, då skulle inte det vara någon härlig relation, tänker jag. Och då säger det bara det att jag kunde inte få ihop de två bitarna när jag var liten.
Men du, kan det vara så också att man...
Liten låter som att jag var ett barn, alltså när jag var ung.
Men jag tänker så här också, Hanna. Kan det vara så också att man väljer lite... Att om det fortfarande är så att man har blivit äldre än 17 år, 20 år liksom. Och 25. Och det fortfarande är så här. Kan det vara så också att man väljer fel? Man har fått för sig då att man tycker om en killtyp som man liksom blir jätte så här betuttad i. Men att man blir den där konstiga. Medan det finns... Man borde välja... De där pondusarna som man tror att man klarar av istället. För att kunna vara sig själv. För det är då man också mår så bäst själv. När man är sig själv.
Ja, men verkligen. Och det tror jag för sig att det är så här. Det är klart att man är ute på en experimentell resa i början. Av att testa olika typer. Och vem ska vara ihop med. Och hur det är i olika relationer och så vidare. Så att, alltså, jag tror att du har en superpoäng.
Nej, men
i det som du säger.
Man fortfarande har den där svarta hängsten hela tiden.
Nej.
För att då blir jag så himla kär. Och då, han gör så här med mig. Och jag blir så nervös och pirrar i magen hit och dit. Men jag säger så här. Men jag kanske ska testa den där Connemaran. Pony. Han är inte 2 meter lång, han är inte skitsnygg, han är inte det som jag trodde att jag ville ha. Men vi
när vi galopperar så känner jag mig säker och jag kan bara känna mig helt
jag
fri.
Jag släpper tyglarna och jag behöver ingen sadel. För jag är så säker och trygg och då blir jag härlig och då då mår jag bra och därför blir jag kär i honom. Förstår du?
Nej, men jag fattar precis. Men jag tänker också så här, för att det är klart att det är så att många måste leva i relationer där de kanske alltid, alltså vissa kanske älskar att så här, göra sig till om man inte är så närma. Alltså jag blir alltid förundrad när folk är så här, vet din partner allt om dig? Nej, jag tycker man ska ha hemlighet för varandra. Det är ofta folk som säger det. Eller jag har ett hemligt rum som ingen kan komma till. Eller något sånt. Alltså okej, nu är inte jag så hemlig person. Men jag tänker att det skulle vara så jobbigt. Eller just så här, nej, jag vill veta allt om Gustav. Ja. Jag vill inte alls att det ska vara så här att han har en dold agenda. Eller så, alltså så här, ett hemligt rum som jag inte har tillträde till. Mm. Eller vad det nu är. Utan jag vill att vi ska ha fullständig transparens.
Ja, men det tycker jag också. Men jag måste bara berätta en sak som jag tänkt på senast tiden. Bara för att jag träffat på några stycken som är precis så, och det är män eller kvinnor i en relation som har träffat någon som tyglar dem, nu när vi pratar hästspråk,
ja,
och som tror att det är så himla bra för att de tror att de behöver det.
Men Amanda, en sån relation har jag också levt i. Alltså förstår du, jag kommer ihåg en sägning som jag hade i mitt förra äktenskap, där jag sa så här: nej, men det finns ju alltid att man har ett dolt utbyte.
Mm-hmm.
Ja, det här var en teori som jag har levt efter och haft så här. Att man hade
som du menar är helt fel.
Nej, men jag tror att mitt utbyte i hur jag försvarade min knasiga relation. Mm. Alltså det här blev ju ett försvar. Det kanske är så att man har ett dolt utbyte. Eller man har ju säkert flera olika liksom, sådana saker. Men då var det så att jag var så här, jag bara, nej, men grejen är att jag tror att alla relationer har ett dolt utbyte. Och i min relation så är det så att jag sätter gränser för honom och han för mig framåt.
Men gud.
Alltså det är det största hittepåt jag någonsin har tänkt på.
Det är klart att det är.
Och då är det såklart så här, det är klart att man har dolda utbyten i att man hjälper varandra. Eller inte dolda, vad fan ska de vara dolda för?
Varför ska något vara dolt för det första?
Ja, men det är helt sjukt.
Det är ju bara nummer ett, bara slopa det på en gång.
Ja. Men förstår du den grejen, att det var som att jag tyglade. Alltså att jag satte gränser för honom och då var det så och så.
Som att du behöver någon som för dig fram.
Ja, men, helt sjukt. Men, och det var så här, som att det var någonting bra för mig. Och då fick jag vara nej-sägaren, för annars så var jag för snabb fram. Ja, men förstår du? Allt det här blir bara hittat på. Men jag förstår vad du säger.
Du förstår vad jag säger.
Ja.
Och det är precis där du har varit. Att man hittar på. Alltså här, nej men jag har alltid varit för vild. Eller jag har alltid varit si och så och så. Nu har jag träffat honom och han tygla mig och det behöver jag och min personlighet för att nej men den var ju inte så bra förut och nu är den ju bättre. Du vet, om man bara ser att halva den människan har försvunnit.
Men du, är det inte så att man aldrig någonsin behöver någon annan som ska tygla en, utan i så fall så behöver man lära sig att tygla sig själv?
Nej, det
alltså, ska man ha någon annan som ska
man
hålla på och göra det här?
Dumhuvud, som om någon inte håller i en så springer man.
Alltså, som liksom en 1,5-åring. De kan behöva det.
Skenande åsna.
Fast det där har jag också hört, för jag pratade med en tjej som lever med ett supersvin till man. Så pratar vi om det, för det är så här öppet, och så pratar vi om det. Men då säger den här människan, som är världens snällaste och mest harmoniska människa, bara så här: men jag är också ett svin.
Jaha.
Och jag bara,
hur trevligt inte det då?
Två svin som lever Charles. Men då tänkte jag också bara så här, just det här att försvara någon annans dåligheter med att säga så här, jag är inte heller så bra.
Nej,
för precis. Det är också ganska
vanligt. Och det är väl så här, alltså okej, okay, men nu börjar vi bena ut några regler här. För att då kan man säga så här, nummer ett, ingenting ska vara dolt.
Nej.
Nummer två, alltså om man börjar försvara hela och hitta på teser och så där, och varför hit och anledningar. Det är också lite konstigt.
Ja, och sen så är det väl bara så att ingen annan ska tygla en eller sätta gränser för en eller någonting. För när man är vuxen ska man kunna göra alla de sakerna själv.
Sköt dig själv. Och sen får du vara i en relation som den du kan klara av att vara.
Absolut. Alltså, när man börjar linda in saker och ting, det är då det är väldigt.
Han bromsar mig, jag är för snabb. Men hur snabb kan man vara? Alltså, sluta.
Ja, men det är inte bra.
Alltså det är bra, han tar ner mig på jorden hela tiden. Alltså annars brukar jag skryta och hålla på och så här, men han bara tar ner mig så jag har båda fötterna på jorden. Jag tror inte att jag är någon.
Härligt. Nej. Vilken man. Eller bara, nej men han får mig att förstå att alltså jag kan inte jobba med vad som helst. Och alltså så att ha för höga drömmar, det är liksom inte bra.
Nej.
Men du, tillbaka till det här med ponnysarna versus de stora hästarna, tänkte jag säga.
Mm.
Jag tänker bara så här, vad jag tänkte med det egentligen? Nej. Är att man måste tänka på ibland hur mycket mer man klarar av idag när man har levt lite. Mm. Än vad man gjorde då. Man ska igenom alla de där perioderna.
Det är det som är så fantastiskt med att bli äldre. Jag kommer ihåg när jag var så fruktansvärt rädd. När jag kunde tänka ut olika saker som jag var nära på att göra i jobbet. Till exempel att gå in och pitcha på en tv-kanal. Där det satt massa människor som man var rädd för. Kanalchefer hit och dit och sådär. Jag tänkte så här, men gud, kommer man någonsin att bli säker i det där? Eller, utan att vara nervös eller våga eller hit och dit. Och sen så händer ju det som faktiskt händer när man blir äldre som är fantastiskt. Yngre människor får de där jobben som är lika gammal som en själv. Typ.
Ja.
Och helt plötsligt så är man leker med jämlika barn. Och då är ju inte allt lika läskigt längre. Och det var lite samma sak med killarna.
Ja men verkligen, för det var, alltså, när jag började jobba, jag brukade alltid säga så här att jag hade en alldeles för stor kostym. Mm. Och sen så kommer jag ihåg den tillfredsställelsen när jag började på Mastifta och du och jag jobbade tidigare. Mm. Och för första gången, för jag har alltid liksom så här, så fort jag typ har vuxit i den där kostymen eller halvvägs, så har jag liksom bytt jobb och så har det varit något nytt och så har jag liksom hållit på så. Vilket har ju varit liksom spännande i sig. Men då kommer jag så otroligt väl ihåg när den där tillfredsställelsen infann sig i att det är så här, nej, jag har inte för stor kostym längre, den är skräddarsydd. Ja, och det var så skönt. Och det är klart att man ska utmana sig. Men jag bara kände så här, vilka stordåd jag skulle göra i min skräddarsydda kostym. Den som var gjord för mig. Och att det var någonting helt fantastiskt.
Ja, men och det tycker jag är precis samma sak med relationen. Att det är kanske jättespännande att försöka tämja den där tigen som är så långt bort och man blir så kär och det är så stora känslor och allting. Tills man kommer på att, gud vad roligt att ha en relation som jag kan hantera.
Ja, men sen, man tar en hund som man går ut med stället.
Ja, man kan göra allt det roliga och härliga som man har velat. Och vara den där personen man har velat vara i en relation. Och att det är hanterbart, att man vågar det.
Ja, men det är underbart, för det är också så här, allting handlar ju om att komma till freds med att vara så här, jag är så bra jag kan på precis det där. Mm. Och det hamnar man ju bara i när man känner sig väldigt, väldigt bekväm. Mm. Sen kan det vara pirrigt och härligt och man kan liksom utmana sig själv på olika sätt och visa. Men där man ska spendera mycket tid, där man behöver lugn och ro, där man behöver kunna älska och vara och föda barn eller vad man nu ska göra. Där behöver det vara lugnt och tryggt och härligt.
Vi var ju med i TV4 Nyhetsmorgon för några veckor sedan.
Ja.
Eller vad det var. Och då fick vi den frågan som vi får väldigt ofta. Mm. Ni lämnar ut mycket saker om er själva. Mm. Mm. Och det sägs ju alltid med en viss ton av frakt.
Men alltid. Alltid. Jag vet ju nu också när jag kom ut med min bok, Sex and Mamma Liv. Den enda frågan som jag hela tiden fick, det var ju så här, hur känns det att vara så självutlämnande? Mm. Och så lite leende på
ett
slutet.
Litet leende.
För att det är lite så här, hur var det? Men det där måste ju vara alltså någonting som kommer från 1600-talet typ. Alltså, ja. Det är ju någonting med så här, äldre människor som är så här, nej, man ska inte berätta allt om vi ska hålla det här inom familjen. Och, alltså att det är en massa sådana saker som finns en urminnes tider typ, att det inte är fint att berätta om svåra saker, sorgliga saker.
Och inte eller glada saker heller. Eller vad man, hur mycket pengar man tjänar. Alltså, egentligen ska man inte berätta om någonting om man ska vara korrekt.
Och det är alltid lite också så här, ju finare familj, desto mindre ska man berätta.
Absolut. Och om jag ska säga så här, alltså, vet du vad mina varje timmar handlar om?
Att du har berättat för mycket?
Alltid att jag har berättat för mycket. Uh-huh. Jag har druckit ett par glas vin. Jag tycker att för det är så härligt. Nej, men jag tycker att det är härlig stämning. Jag får feeling. Börjar berätta saker. Och vaknar sen med varje timman. Och speciellt med de vänner man har som verkligen kommer från familj där det inte anses vara fint att berätta för mycket. Dels så kommer jag tänka på att det som vi brinner väldigt mycket som vi verkligen gör, det är för psykisk ohälsa. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om att det inte finns någon kunskap och att det finns en stämpel över psykisk ohälsa som är fruktansvärt.
Ja, och där det kan man ju verkligen titta på hur det var förr i tiden. Att då var det så här, när någon hade åt nerverna eller man skulle lobotomeras eller man skulle, alltså så här, det var ju verkligen inte socialt accepterat att må lite dåligt.
Du får inte det. Du berättar för vem som helst som du inte ens känner. om du äter vitaminer eller om du äter antibiotika eller om du har bytt benet. Du kan fortfarande berätta, nej men gud, jag äter antidepressiv medicin. Det säger du inte ens till dina vänner. Nej. Alltså hur ska vi då bli av med detta när det finns, alltså för det första får vi inte lämna ut någonting överhuvudtaget som själva, och absolut inte om vi mår dåligt. Hur i helvete ska det kunna bli normalt, vilket det är. Det är precis lika normalt som om man är blond eller brunett eller har dålig syn eller, det finns ingenting som är konstigt med det, men ändå så ska vi låtsas om det. Och det här kan göra mig helt fullständigt galen när jag tänker på det. Jag blir tokig.
Jag var med om en sak för nu bara här i veckorna. Så var det en vän till mig som mådde väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och en annan vän till mig som då skulle åka och hämta den här personen och liksom, ja, ta hand om henne. Och grejen var då att då pratade jag med vår gemensamma vän och så frågade jag, men vadå, hon behövde åka in någonstans och få hjälp och liksom alltihopa. Nej, men hon ville inte det själv, säger hon då. Nej, och det var inte så farligt, liksom så här sopades lite under mattan och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Tills jag då fick höra häromdagen att hon låg på sjukhus för att hon har försökt ta livet av sig. Mm. Alltså för första så blir man ju så ledsen när man hör det. För det andra så blir jag också så fruktansvärt upprörd och arg för att det just är så att vi inte vet hur vi ska bete oss. Mm. För någonstans så är det ju så att om någon är psykiskt sjuk, mm, eller har jättemycket ångest eller är på väg in i en psykos eller så, så är det så här, ja, om någon har brutit benet, då är det så här, ja, men då ringer vi 112 och så kommer en ambulans och hämtar. Men så fort någon har någonting som har med psyket att göra eller ett missbruk eller någonting, så vet ingen hur man ska gå tillväga.
Nej,
man vet inte
var
man ska
hemligt ringa
någonstans.
Så hur fan ska du kunna veta det eftersom ingen får prata om det?
Nej.
Allt med missbruk ska vara hemligt och allt med psykisk ohälsa ska vara hemligt.
Men man skulle behöva liksom 111 och 113. Alltså för psyket och liksom missbruken. Alltså jag tänker bara på så här, barn som inte vet när de ska ringa och alarmera när deras föräldrar är för fulla.
Nej.
Eller just som den här saken, så här, nej, det är klart, är man inne i en psykos och så vidare, så här, då är man ju sjuk. Mm. Och nej, man vill inte åka till sjukhus, man vill inte äta medicin, man vet inte sitt egna bästa just där och då. Och då vill man ju ha någon annan som kan sätta den gränsen och vara så här, fast nu åker vi in och kollar i alla fall. För skulle du komma till mig och varit så här, jag har en knöl i bröstet. Mm. Då skulle jag ju bara säga så här, men Amanda, då måste du ju åka till sjukhus. Nej, men jag vill inte det. Nej, fast jag tycker att det är viktigt, nu åker vi i alla fall in och kollar, jag följer med dig. Då skulle du säga så här, ja, men det gör vi. Mm. Så. Men då när du säger så här, nej, då bara, nej, okej, jag bara låter det vara. För att jag vet inte riktigt med den här psykiska, alltså att om du har jättemycket ångest, så vet inte jag riktigt hur,
nej,
stort
jag
allvar
inte,
jag ska ta.
Jag skulle också göra allt för att inte säga det till dig. För att det skulle vara det värsta, att berätta att jag har ångest. Jag kan sörja en massa år i mitt liv då jag hade panikångest utan att veta om vad det var.
Mm.
Panikångest är väldigt ofta fysiskt, det yttrar sig fysiskt, alltså rent kroppsligt. Så att eftersom ingen hade berättat för mig, man hade aldrig någonsin pratat om det här, hur en panikångestattack kunde te sig, så visste ju inte jag. Jag trodde ju bara att jag hade hjärtattack. Jag började bara begränsa mig på olika vis för att inte vara med om det här fruktansvärt obehagliga och den här dödsångesten och alltihopa. Men jag kunde ha fått hjälp, Hanna.
Mm.
Och vi har tjejer som skriver till oss mejl där skriver, och nu börjar jag förstå att jag kanske har ångest. Varför har hon inte förstått vad hon har ångest förut? Det är för att ingen pratar om det.
Nej, och jag förstår det. Det finns jättebra hjälp. Så kan man gå till vårdcentralen, så kan man få remisser och så vidare. Så här. Men jag tänker faktiskt att nu är det faktiskt dags att Sveriges sjukvård gör det till ett enklare steg. Vi kan inte vara så att vi ska gå till samma ställe med de fysiska och de psykiska åkommorna. För att om man är så här, ja, men jag har ett sår som blöder, så är det självklart. Men om man har ett inre sår som känns som att det blöder, så känns det som att kommer man till samma ställe då, så är det så här, nej, det finns inga plåster här och hur, utan finnas en direkt linje, precis som det finns till vanlig sjukvård,
mm,
där det bara finns experter som jobbar med det här. Och alla, varenda människa, det är precis som att barnen på förskolan lär sig så här, 112 är lätt att slå. Mm. Så här, så borde det finnas 113, alla med psykiska grejer, häng med. Nej, jag skojar.
Ja, nej, men någonstans så är det så här, hörni, börja prata med varandra. Säg, du, jag har ångest, vet du vad som hände mig? Jag funderade på att ta livet av mig. What the fuck, spelar ingen roll. Ta upp det, för att så länge det stannar in i det dolda så kommer vi absolut ingen vart. Och jag tänkte på det, att jag tycker själv så himla mycket om människor som delar med sig.
Ja. Mm.
Och det är därför det blir så hemskt när man alltid får den här frågan. Ja, ni lämnar ut er själva. Nej, nu sa hon lite för mycket. Nej, men nu. Det här
ja, men för det är verkligen alltså, ett fördömande. Det är som att man är lite galen.
Ja, man
jaha, du har inget, alltså man, du är gränslös.
Man är,
gränslös,
ful, man är
du,
white trash och gränslös och allt det där. Vilket jag kan, vi har stenkoll på att vi vet vad vi delar med oss av inte. Det är inte bara så att vi inte förstår någonting.
Men framförallt så är det ju det fina med om man delar med sig. Det är ju att man slipper i nästa steg ta jättemycket tabletter och försöka ta livet av sig. Alltså så här, om jag då hade varit lite mer alert och liksom så här, tänkt så här, vänta, det är någonting som inte stämmer här. Och nej, man ska faktiskt åka in och kolla det här. Och det gör vi nu för att man vet vart man ska och så vidare. Det som händer i psykvården alldeles för ofta, det är ju att det hinner gå för långt. Precis som att du säger att du sörjer massa ord och du inte visste att du hade panikångest och hur du skulle hantera den. Så är det ju det att man får aldrig underskatta sin ångest eller förminska den eller förminska hur man mår. Känner man att man har ett problem så måste man dela med sig av det till den man tror att man... Alltså, och det finns ju skolsyster, det finns kurator, det finns vård...
vårdcentralen. Alltså det, alla här sitter vi på olika kunskap.
Och våga ringa och fråga också om man är närstående till någon som man misstänker inte mår så bra. Och ringa för den skull. För att det har jag ju också varit med om när jag liksom ringt i olika ställen. Det finns ju alltid någon att prata med om man kan faktiskt komma vidare. Och beskriver man sitt problem, precis som vi har sjukvårdsupplysningen, borde vi ha psykupplysningen. Och ringa och säga så här, det här är jag orolig för. Min kompis är så här och så här, eller min mamma, eller min pappa, eller min syster. Hur det nu än ser ut. Och få ett svar hur de tycker att man ska agera på det. Och då kommer de säga så här, ja, men jag tycker faktiskt att du ska åka in med den här personen, för det låter inte som att bra. Eller nej, det räcker om du på måndag kanske bokar ett möte med en sån här person. Eller så är det liksom så att man bara får chansen att förebygga en katastrof som faktiskt kan komma.
Mm. Jag tänkte på det, jag var på en middag i somras. Vi hamnade mellan två personer som... På något sätt, jag tror att de har lyssnat på podden.
Tror du det?
Och hört att jag då är en av dem som lämnar ut mig för mycket. Vilket gjorde att de vågade lämna ut sig till mig. Med liksom familjetragedier och människoöden och allt vad det nu var. Otroliga historier. Och jag kommer aldrig glömma bort den middagen och de människorna. För att vi lärde känna varandra där och då. Och jag är väldigt, väldigt trött på att vakna upp och känna mig skamsen över att jag har delat med mig för mycket. Jag är skittrött på det, Hanna. För att jag bara känner att det finns runt omkring mig hela tiden. Och jag vill inte heller ha någon som säger lite leendet, hur känns det att dela med sig så mycket? Jag tycker inte att det är speciellt fint som alla andra tycker när det är artister och kändisar som... Nej, de ger inte några intervjuer knappt. Och gör de det så delar de inte med sig av någonting som har hänt dem. Alltså, jag vet inte. Vad kommer det ifrån att det är så fint?
Det är någonting fint också med att vara så här hemlig och lite mystisk. Jag har ju aldrig lyckats vara hemlig och mystisk i hela livet.
Nej, men sen så finns det bara en skillnad som man kan dra här. Som är så här. Det är klart att upplever jag någonting precis just nu som inte har landat hos mig ännu. Jag vet inte ens vad jag känner. Och jag delar med mig av det här i podden. Jag tycker inte att det är fult av mig att göra det på något vis. Däremot kan det vara jobbigt för de som lyssnar. För de vet inte vart jag är någonstans i det här. Eftersom jag inte vet det själv.
Nej, ja, men det förstår jag. Men det härliga med varje gång som man delar med sig. Varje gång man berättar någonting svårt och någonting viktigt. Så får man ju en stund som man kommer ihåg för resten av livet. Alla de andra stunderna, de bara drar förbi. Och vem kommer ihåg det om 10 år liksom?
Jag vet, det är bara det. Sen är det jobbigt att vakna med varje timme. Och det vill jag så gärna bli av med. Jag är inte av med det ännu. Men jag tänkte att vi kan hjälpas åt allihopa.
Ja, men verkligen. Och jag tänker också så här. Att det här är ju liksom en kamp som vi liksom får hålla på och föra vidare här nu. Med det här att dela med sig. Att det ska vara naturligt att våga berätta. Sen så är ju inte det alltid lätt för oss heller. Och som sagt, som du säger, så får ju du ångest för det. Men jag får ju aldrig det. Jag får också jättevarje timme. Alltså, det är ingenting som jag kan få så mycket ångest för som när jag har pratat alldeles för mycket. Men jag ska försöka att verkligen sluta med det.
Ja, men jag också. Så fort jag har lite för trevligt, då vet jag också att jag kommer ha extra varje timme. Vad är det för någonting? Jag håller på att straffa mig själv på något vis.
Nu får det vara slut på det. Jag kommer tänka så här, innan jag går och lägger mig så tar jag... En trio som en dålig vana. Och så kommer jag tänka redan då på att nej, varje timme är inte välkommen. För att jag delade med mig för att jag kunde det och jag skäms inte.
Nej, men alltså vi delar med oss punkt slut. Det ska i alla fall inte tillhöra vår varje timme.
Nej, så alltså allt annat slabbigt som man gjorde. Det kan
Nej, men att man pratar för mycket och för jobb och allt det där. Det kan man ju...
Min nästa varje timme kommer ju handla om den här chokladasken.
Ja, det vet man ju. Men du Anna, nu har vi pratat alls för mycket för länge.
Det tycker jag verkligen. För jag tycker att det var en, alltså det känns som att det är en bra vecka och det känns som att det har varit lite stökigt och vi har inte haft några rutiner och sådana saker. Men nu känner jag i och med den här podden att vi var tillbaka igen på något sätt i någon höststyle. Det tyckte jag var skönt.
Ja, tyckte jag också. Och hörni, nästa vecka så har vi ett utbildningsmoment.
Det kan man verkligen säga. För nu för tiden så är det så här. Vi finns ju då på iTunes, Fredagspodden med Hanna Amanda. Vi finns också på vårt helt egna YouTube-konto. Där man då söker på Hanna Amanda så ligger Fredagspodden där och så vidare. Så man också kan lyssna där. Det är inga bilder än. Utan det är man lyssnar där också. Men det är ett annat, ett komplement kan man säga till iTunes. Man måste gå in och prenumerera. Nej, man måste gå in att... Och signa upp sig på YouTube för att kunna prenumerera. Och prenumererar man på våran kanal, då får ni allt.
Precis, annars går man bara in och titta. Man får inte allt då. Och jag kan säga så här, det kanske det vi ska ta nästa vecka. Hur det fungerar här med YouTube versus gammal TV. Och vad vi har för planer och tänker göra. Och hur kul det kommer bli och sådär. Och då är det viktigt att man har ett YouTube-konto. Man behöver inte lägga upp saker för det. Man bara signar in sig för att just... kunna prenumerera på olika kanaler.
Exakt. Men det kanske blir lite som en höstkickoff där vi säger så här, det här kan ni förvänta er av oss.
Ja, men det blir bra. Så om ni sitter där hemma och väntar på det. Men vi kan väl låtsas det.
Ja. Och gå in och likea på våran Fredagspodden-sida på Facebook. Den är ju kul. Du har lagt upp taxklackarna där nu.
Nu har jag lagt upp mina små stilettisar som jag fick. Alltså jag fick så skoskav, Hanna. Så jag var tvungen att gå barfota. Ja, men jag har inte dem längre för att det är så pinsamt ju när man... Men vi kommer lägga upp, Hanna kommer lägga upp en bild när jag ligger på golvet.
Jajamän, och massa andra saker kommer hända där.
Ja.
Och dela med er där.
Ja, kan vi inte göra det? Vi lämnar ut oss fullständigt på vår Facebook-sida Fredagspodden.
Vi kan väl snacka lite varje timme den här veckan där?
Det gör vi.
Ja.
Vi står bakom er, vad ni än gör. Tjo, 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 hoppsan, sa.
Puss.